I am Dracula. I bid you welcome. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!
We all go a little mad sometimes, haven't you?
They're coming to get you, Barbara.
Great! You know who I am, aren't you?
God aften, mine damer og herrer, og velkommen til det groteske kinemateket. Mitt navn Mathias Johannessen, og med meg I dag som en faste co-host, så har jeg...
Gudmund.
Ja, du trenger ikke være så aggressiv hver gang.
Aggressiv?
Det er
oktober, jeg trodde det var gøy. Jeg skal bli litt aggressiv.
Jeg trodde det var gøy å gjøre det her.
Jeg stod og koser meg.
Ok. Ja, vi har begynt I det mørke tida hvor de ikke hadde farge. Og så oppfant de farge og lyd.
Så ble jeg enda mørkere.
Og så har vi beveget. Altså, vi bevegde oss derifra og inn nå I det glade, eller hva det glade 70-tallet? Det,
ja,
exploitation, seksuell frigjøring, disco, alt som har med 70-tallet å gjøre. Det her jo kanskje en tid hvor... Jeg regner med de som interessert I horror kjenner jo til en del fra 70-tallet, fra Amerika I hvert fall. Men kanskje ikke så mye I Europa. Eller hva tenker du?
Nei, altså, jeg synes jo 70-tallet jo litt sånn interessant. Da, for, det jo liksom dette 10-året da, USA gjør litt sånn comeback innenfor skrekken. De har jo vært litt sånn egentlig litt sånn borte vekk helt siden 40-tallet fordi de slo jo godt an med Universal monsterfilmerne, Dracula, Frankenstein og alle på 30- og 40-tallet. Men så på 50-tallet så skiftet I litt retning, da ble jeg mer sånn science fiction og store monster sånn, så ble utsatt av atomisk stråling og alt mulig greie, og aliens selvsagt var jo også veldig populært.
Selvfølgelig.
60-tallet så begynte å plukkes litt opp, men det ikke sånn kjempe, for på den tiden så var jo egentlig Hammer som dominerte mest innenfor skrekksjangeren nå.
Det morsomt at de bare rebrandet Universal. Altså, det kjempesuksess.
Ja, for de tok jo Universal til nye høgder, og da ble farge, og det ble blod, og bittelitt mer hardcore. Det jo ikke så hardcore når vi ser på nå I dag, men for den tiden så var jo helt ufattelig. Så de dukket jo litt opp på slutten av 50-tallet, og så dominerte I hele 60-tallet. Men på 70-tallet så var jo Hammer begynt å dabbe litt. De var ikke like... De klarer ikke å holde samme tempo som andre skrekkfilmer gjorde, for det begynte jo å handle mer om det var mer realisme. Det var du så på filmer som Texas Chainsaw Massacre og Last House on the Left, der ting kunne liksom skje liksom bakom, liksom I bakgården eller noe sånt da. Og du hadde også sånne filmer som Don't Look Now, og mange sånne som begynte på en måte å blande mer virkelighet og det overnaturlige. Så Hammer var jo begynt å dabbe litt, men de prøvde jo. De prøvde jo med enda mer blod, mer nakenhet og sånne ting, men de datte av Lasse og... Men det var jo ikke sånn at vampyrene og de klassiske monstrene forsvann heller. De tog ju upp väldigt mycket av 70-talet också, men i en annan i en annan form då. För det var ju att det här med realismen att du skulle på en måte göra vampyren lite alltså då som jag märker väldigt mycket på 70-talet är att det blir väldigt många kvinnliga vampyrer. Det är lite sån
ja,
grejer på 70-talet och det är därför jag tänker att dessa två filmerna här passar väldigt gott in för att de gör väldigt mycket av ting som Hammer prövde och göra bra men verkligen alltså de snubblar ju helt men det är mer sån artsy fransk belgiska spanska filmerna gjorde lite bättre.
men ja alltså det
ja. Nej alltså jag tänker ju om att man har ju en lite så intressant double feature för att man tar ju först en film som jag räknar som en arthouse horrorfilm och en annan film som jag räknar som en grindhouse horrorfilm, men de är bägge innanför den erotiska skräckgenren.
Det visste jag faktiskt inte.
Nej då, de är bägge räknas som erotiska.
Ja, nej, jag tänker på det att den ena var arthouse och den andra var grindhouse, för det tänkte egentligen så mycket över när jag såg det. Och när du säger det så är det intressant.
Ja, det är ju de går ju inom väldigt mycket av samma alltså det är mycket av samma tematik och lite sån samma karaktär har jag egentligen, men de är väldigt olika i kvalitet då.
Ja, men de är bägge baserat på den eller Carmilla? Nej.
Ja, i varje fall den andra filmen ska snacka om The Blood Spatter Bride är ju mycket baserat på boken Carmilla skriven av Sheridan Le Fanu, som var en sån ganska känd irsk ghost story författare. Så han skrev Carmilla som var ju en kvinnlig vampyr och den kom ju
lesbisk vampyr.
Ja, ja, och kom 20-30 år för Dracula, som är viktig att poängtera. Så Carmilla så är ju lite så intressant då, för det andra filmer också kom på 70-talet som till och med Hammer och som på en måte brukte Carmilla istället för Dracula. Så Dracula var lite på väg ut på 70-talet och heller Carmilla. Så ja, det är lite intressant, syns det.
Ja, Dracula var ju inte sexy nog för 70-talet. För den som vi snackade om sist när han när den 79-version kom, hvor han blir väldigt sexy.
Ja.
Men man kan ju se att 70-talet är ju präglat väldigt av det osyra av sex och våld.
Ja.
Och blod. Och det har nog säkert med att den här sexuella frigöringen som sker på slutet av 60-talet att liksom nu ska vi fan med lag filma för vuxna med blod och puppa och penisar och allt så.
Ja, jag tror vi sa minus penis så dessvärre, men
ja, men av och till så kom det en liten
av och till.
Men
mest puppa det ska, dessvärre.
Ja, det, men det ska pina det var. Nu ska det vara filmer för vuxna.
Ja.
Ja, men det är ju det det följs ut som då.
Ja då, det är ju det är ju inte alltså censuren är ju inte lika stark på 70-talet längre. Jag vet inte om censuren försvann totalt där i löpet av 60-talet, men det verkar liksom som att du bickar över till 1970 så är det liksom det är inte någon gräns för vad du kan göra längre. Och filmen gick ju lite sån i samma takt som konsten också, för du började ju att få många dristiga konstnärer och den postmodernistiska konsten, så väldigt mycket i kulturen vår på den tiden var ju väldigt mycket ändring då. Så och skräckfilmen är ju kanske en genre inför film som markerat sig mest för dig. För jag tänker speciellt sån filmer som ja, Texas Chainsaw Massacre, Exorcisten, alltså det var ju banebrytande filmer som gjorde liksom väldigt bra på kinoarna. Alltså Exorcisten fick ju många Oscar-nominationer som var ju helt uhört att en skräckfilm skulle liksom göra gott på Oscarerna. Så mycket var i ändring, väldigt mycket skedde på 70-talet och det gör ju att det är en väldigt väldigt, väldigt intressant 10 år när vi idag ser tillbaka på det.
Ja, jag lurer ju egentligen på om vi kan tacka Giallon i Italien för mycket av det här. För den kom ju lite för den här 70-tals bölgen.
Ja.
Inte bara Giallon, självklart, men den... Jag tänker när du får lag såna filmer i katolska Italien på 60-talet då har det skett något på något sätt. Så jag vet inte, jag måste undersöka närmare. Men nu har vi snackat nog historia. La oss gå på den första filmen vi ska snacka om idag som är Daughters of Darkness från 1971.
Silly tales about ghouls chased away by garlic and vampires shrinking from crosses.
She kidnapped young girls and kept them chained to give blood. Blood for her to bathe in and drink.
And she bit them everywhere.
No.
And then she pushed white hot pokers into their faces. And when they parted their lips to scream, she shoved the flaming rod up into their mouth.
Stop it, blood.
So, Goodman, Daughters of Darkness. Den här såg ju vi sammen i... Var det covid?
Ja, jag tror det var det.
Jag tror det var covid.
2020.
I 2020. Var det första gången du hade sett den?
Nej, jag hade sett den förr.
Ja, selvfølgelig hadde du det. Selv når du var 8 år gammel.
Nei, altså Daughters of Darkness tok veldig lang tid før jeg endte opp med å se. For jeg var litt sånn redd for å se den. Ikke for at jeg trodde den var okay. Skummel eller noe sånt, men han hadde da stempelet arthouse horror. Og da var jeg litt sånn, faen, jeg har lyst til å se noe sånt. För visst att det var inte sån traditionell vampyr, det var lesbisk vampyr, det var europeisk, så det gick liksom inte helt upp med allt det andra jag såg på när jag var yngre då. Och filmen var ju också med i den hon har en skräckfilm du måste se för du dör boken min. Men nej, det var något med den filmen jag törde att slett inte att se, men så lurar jag på om det var när jag såg dokumentaren till Mark Gatiss, Horror Europa, så snackade han om Daughters of Darkness. Han hade ju ett väldigt långt segment om den filmen, för det var en av hans favoriter, hvis jag inte ska fel. Och då gick han lite sån i dubben på filmen, och han hade också intervju med han regissören, han Harry Kumel. Och då var jag väldigt intresserad i filmen och hade väldigt lust att se den, och då var jag också på ett tidspunkt där jag hade blivit mer moden då för de typ av filmerna. Så när jag äntligen såg den så var det väldigt sån holy shit, detta är ju dritbra. Varför har jag inte sett detta för? Och då var det väldigt sån att fan, Mattias, detta här må du också. Så jag såg han väl, det var väl andra året jag gick upp i Trondheim, och då tog jag utbildning som motefotograf, och jag tror det var lite grund att jag likte den filmen så gott, var att den var väldigt jag kallade det egentligen för fashion horror när jag såg den, för att det är en ja, det är en väldigt sån, jag tänker i vart fall, alltså Delphine Sørensen karaktär är ju ganska sån flott klädd, du har liksom nya antrekk i hver eneste scene och sånt, och en väldigt sån starka farger, och jag blev väldigt inspirerad av filmen och fortsatt väldigt inspirerad av filmen. Till den dagen jag så är hon en av mina favoritskräckfilmer.
Men, ja, men hon är ju adlig. Det är ju därför hon må ju ha 30 000 olika fina kläder.
Ja. Det var ju något intressant när Harry Kumell sa om anträcken till filmen. Så var det att hon fick bara lov att ha på sig enten svart, kvitt eller rött, för att de fargarna var nazi-fargarna, eller liksom till nazi-flagget.
Oh Jesus.
Ja.
Ja, alltså det var ju det jag tänkte både när vi såg den och på när vi rewatchade den, var ju att den är helt sykt sån där sent 60-tal tidig 70-tals Europa sån liksom på toppen av moteverden på en måte, hvis det er mening. Alltså Europa som en livsstil. Och de alltså fastlandseuropa sånn. Och det är ju det ser du ju generellt i den här perioden är ju 70-talet är också perioden med koproduktioner. Alltså Tyskland går samman med Belgien, går samman med Frankrike för att producera en film samman.
Ja.
Och då det är akkurat så de liksom ska promotera livsstilen deras också, bara så hur det är att leva i det här. Så hur fint vi har det i Europa. För alla i den här filmen är ju till och med han mannen är ju på något sätt alltid klädd upp som en modell egentligen.
Ja, det är liksom sån turtleneck genser och skinnjacka och solbrille och
allt är liksom det tuffaste och kulaste de här motorhusen har att ge liksom.
Ja.
Så den är otroligt stiliserad både på den måten men också på något sätt i satan då.
Ja, eller, det är ju
location. Det, jag vet inte om det var satt eller location, men
det är ju jag vill nästan ha kallt filmen lite så neogotisk.
Ja. Det är god mått att se det på.
Ja, för han är liksom inte den är inte sån klassisk gotisk sån som man fick väldigt mycket på 60-talet med Mario Bava och Hammer och Roger Corman sin Edgar Allan Poe filmserie. Här är ju så liksom det ser ut som det vampyr har liksom lite av en klassisk historien så är ju då mer moderna bygg och du har bilar och ljus och färgerna är ju väldigt 70-tals men samtidigt så känns det väldigt gotiskt utåt. Så
ja,
jag tänkt lite på att Doctor of Darkness är på många mått lite som så vampyr. Att han är lite grann där mitt mellan sånt vampyr var liksom mitt mellan stumfilm och ljudfilm. Jag känner att Daughters är liksom lite mitt mellan av det klassiska och det nya då. Som gör filmen väldigt rar på en måte.
Ja, för att det som är intressant när du säger det så tänker jag att det är lite intressant för att Europa det är ju lite sån Europa är eller fastlandseuropa då för att fastlandseuropa är ju chockfull av historia. Alltså kastar du en sten i nästan hur än du är så är det något som är gammalt och då snackar vi sån 1000 2000 år gammalt liksom. Men så är det samtidigt och vart för på den här tiden så var det sån okej, nytt och fräscht och allt ska vara liksom och den filmen här har lite som bägge att det här hotellet fylls som de är på i stor del av filmen det känns väldigt sån gammalt ut på något sätt. Men samtidigt som de porträtt eller sån de går klädd och allt som är runt i och gadgets och allt är på något sätt extremt moderna. Och det är lite sån känslan du får av Europa på den tiden och det är ju alltså du moderniserar ju på många måter vampyren men det är fortsatt något gammalt där liksom.
Ja.
Den var det märkligt. Det är inte många filmer som har det men den här har det.
Ja, den er, og jeg tror jo det er litt daff folk kaller for arthouse horror, for at den er veldig sånn løyen i ikke bare sånn i stilen av filmen, men også pacinget, litt sånn som vampyr også. Det er veldig treikt. Ikke, altså, ikke treikt for liksom mange av de andre filmene som kom ut på, i Frankrike og Belgia, så er jo litt sånn i samme tempo, men til å liksom sammenlikne som med en Hammer-film eller noe som kom i USA, så er jo tempoet på Dolls of Darkness veldig annerledes. Og musikken også er jo utrolig, det er noe så utrolig europeisk med musikken.
Ja. Det er det ingen tvil om. Ja, du sier det går tregt, men du må bare huske på at hun som spiller, hun der er Countess Bathory, hun spiller jo for faen med Sean Dillman i Sean Dillman, så jeg vet ikke hvor tregt denne filmen er.
Nei.
Den er jo bare 1,5 timer, så...
Nei, og jeg tenker at det er jo litt sånn interessant at de castet Delphine Seyrig til denne filmen her, og for hun var jo allerede på den tiden en ganske stor skuespiller i Frankrike og Belgia også. Hun jobbet jo med Buñuel og Alain Renard, og hun gjorde jo også flere filmer med hun, Chantal Akerman. Så hun hun var jo veldig kjent sånn spesifikt sånn arthouse skuespiller og synes det alltid var veldig sånn interessant at hun endte opp med å gjøre Daughters of Darkness så sent ut i karrieren sin. Men utifra jeg har hørt, så hadde hun en veldig sånn spesifikk måte hun ville spille Elizabeth Bathory på, og da var at hun ville spille henne smilende. Det var liksom hennes greie, og jeg tror ikke han karakteren kunne få spilt av noen andre.
Nei, det er sant. Hun gjør jo en fantastisk glimrende jobb.
Ja.
Men jeg kan jo kanskje informere de som ikke har sett den her om hva som foregår.
Ja.
Vi blir så excited, vi glemmer det av. Nei, for det er jo et nygift par. Åpner med et nygift par på toget. Hva er det de gjør når man er nygift? Jo, de pløyer på. Det er det første vi ser.
Ja.
Og så er det jo, du merker jo med en gang at det er en, og han mann, han heter så mye som Stefan, heter han. At han er fra sånn rik familie, fordi de har snakket om, kommer mora di til å akseptere meg, og hun Valerie, som han er gift med, er liksom, jeg vet ikke, du får kanskje inntrykk av at hun er, han, det er mer av utseende, og ikke liksom,
altså han driver jo bare og pulo gjennom hele filmen. Det er jo, jeg føler ikke at det er noe, at de har noe sånn særlig, altså jeg føler ikke at det er noe kjærleker. Det er jo noe som skjer senere ut i filmen, for du får jo vite at, for hun her, Valerie, vil jo at Stefan skal toget blir forsinket, og de skal egentlig rekke en båt over til England. Men og så vil liksom Valerie at Stefan skal ringe Mother om at de er forsinket, og de kommer kanskje neste dag eller om 2 dager eller noe sånt. Men Stefan han går liksom out of his way for å unngå å ringe Mother, og du begynner jo å lure litt sånn, ok, er han flau over at han har gifta seg med Valerie, hva er liksom greia her? Og dette er nok som aldri blir forklart i filmen, det bare skjer, men senere ut i filmen så ringer han Mother til slutt, og vi får jo se Mother, Och det är en man i sminke. Och det är ingenting som är förklart liksom hur mor han ser en man eller vad.
Men jag trodde det var en sån butler eller något sån. Jag trodde inte det var mora, men
jo. Det är okay, eller det är ju
det är mother, okej. Okay. Det är ju inte det, det spelar ju på något inte så mycket roll. Mother är ju mer en sån där tänk så hänga över han då. Och det är ju mer en sån metafor för att för på något hans förhållande till Valerie, för att det är så du säger att det verkar egentligen inte som det är någon kärlek där. Det verkar som att liksom och hon är väldigt pan och ser ut som en modell. Hon var över ett fint sån vad det heter på norsk sån accessory. Alltså hon är som en ring för han liksom.
Ja, ja. Och det är lite intressant du säger, för när hon, Elizabeth Bathory, kommer in i bilden, så ser ju hon på Valerie på samma måte.
Ja.
Så hon blir på en måte missbrukt av bägge parter. Men jag føler ju kanske att Stefan är ju lite sån att han är lite rebellsk av sig. Han har liksom funnit något här, gifta sig med och för liksom gå emot mother. Men samtidigt så har ju läst teorier om att mother är egentligen inte mor hans, men egentligen något sån här något sån här märkligt sån förhåll såna hotar sig bort i något sån om man liksom är i något sån här betalt förhåll eller ett land där var många såna lögna teorier om det på grund av att mother är en man då, att det är ett land Anna i bilder, men det är inte något filmen går i detaljer om. Vi ser han en gång och that's it. Och resten handlar ju om vampyrer.
Ja.
Men en sån liten intressant detalj, och det är ju sånt som ofta sker i många 70-talsfilmer med massa sån tillfälliga ting som aldrig blir förklarat, men det är sånt som är bara käckt och diskutera. Ja.
Ja, det är ju det. Den filmen är ju så pass öppen. Och det är ju kanske lite av charmen också, att han har det där lite mystiska baktäppet, men fokus är på något att glinja den här övernaturliga världen som kommer till synen när på något sätt Bathory ankommer hotellet ho och alltså blir vi lite sån sugd in i deras tillvärelse.
Ja.
På det här hotellet. Hvor vi på en måte får se, det är lite vanskelig att säga, alltså han är ju, Stefan är ju en brutal och drittsäck egentligen.
Ja.
Så, men det är vanskelig att säga om han är där eller om det är närvaro av de här vampyrerna, eller om de rätt och slett bara deres nærvær på en måte får fram denne mørke siden av han som egentlig har vært der hele tiden. Men han er ikke noe sånn snill, vil jeg si.
Nei, altså du tror jo kanskje at liksom, selv om Elizabeth Bathory er skurken i filmen eller liksom monsteret, så tror jeg kanskje at hun er der for på en måte redde Valerie. Men senere ut i filmen så blir jo hun liksom kastet til CIS og er liksom sånn nesten sånn filledokker nesten som Stefan har oppført seg med henne. Så
ja.
Valerie er litt sånn tragisk karakter egentlig. Hun ja, synes litt synd jo.
Ja, altså det er jo du kan jo si at det her er en film på mange måter om kanskje en sånn type menneske da, hvor Stefan er en sånn her dominant sånn mannskikkelse, en patriark, egentlig en sånn vanlig mann med litt for lite selvinsikt, mens Bathory, som selvfølgelig er en ancient vampire type vesen, är ju en matriark, alltså en kvinnlig skikkelse med makt och som också abuser power.
Ja.
Mens Valerie är mer sån oskylden och vi är bara där egentligen för att poängtera de två karaktärerna sin sån maktkamp på en måte, eller vad man ska kalla det.
Ja.
För det är ju en fjärde karaktär också som är hon Ilona, som är den en hon är också en vampyr under hon Bathory.
Mm.
Eller man kan se hon är ju nästan vad ska man säga, inte servitör, men hon är en sån inte en slave, men hon är på något medhjälper då eller så.
Ja, ja.
Man har ju en vilja, sin egen vilja då.
Ja, för hon blir ju besynnerlig över att
ja.
Elizabeth Bathory blir lite sån hänförd av Valerie och sånt och det är ju tydligt att hon blir ju lite hävnigare, har du? Och det var lite intressant, för det är ju inte så ofta du ser en vampyrfilm, för det är ofta att vampyren har en hjälper. Det är ju inte något nytt där. Ja. Du har ju Dracula, hade ju Renfield, men ofta så är det en sån hjälper som alltid lyttar till ordrarna och aldrig går emot mästaren sin. Men hon här är ju, som du säger, har ju sin egen vilja och då ändå ju ganska gale till slut för hon då. Men jag syns det är ju intressant hur Harry Kimmel på en måte snur lite om på många i vanliga troperna i skräckfilmen.
Ja. Och så är det ju, det är ju inte bara Daniel också som han, det är ju väldigt mycket sån bruk av kamera scener som när du säger att det här blir beräknat som en arthouse-film, så kan jag på något sätt se det efterpå. Med tanke på någon av de scenerna som existerar och liksom hur de är konstruerat, för de är väldigt sån konstnärisk på något sätt.
Ja.
Sånn så det är när de far till Bruges för de där är det ett eller annat sån lik som uppenbart har blivit tatt av en vampyr, och en väldigt sån superstiliserad sekvens hur Valerie och han Stefan är på besök där för att sku på där like då. Som jag syns var väldigt stilig och poängterar väldigt gott tematiken här då.
Ja.
För egentligen så kan du ju på en, hvis du gör det här lite enklare då, så kan du ju se att Stefan ser på Valerie som ett stycke kött, akkurat som Bathory ser på Valerie som ett stycke kött. Det är liksom, ja, bara faktisk. För konsumering, det är inte något mer.
Ja, det är ganska äckelt.
Ja, det är ganska, men det är ju där filmen ska få fram då.
Ja. Och det är lite så intressant att du säger detta med konsumering, för det är ju i Horror Europa då, med intervjuerna Harry Kimmel, så snackar han liksom om film som man, det är inte något annat än pengar det handlar om. Han säger helt på slutet av intervjuet, jag huskar så gott, han säger liksom, I know nothing about films, I only know that they still make money. Så jag vet inte om Doors of Darkness är slags sån kritik på oss publikum kanske.
Ja, eller kanske bara sån filmlagring och sånt generellt.
Ja.
Men det suger livet ut av dig.
Ja.
Ja, det kan jeg. Det er jo en veldig sånn her decadence i filmen.
Mm.
Men jeg vil jo absolutt anbefale folk å se denne filmen, da, for den er jo veldig sånn annerledes på mange måter.
Ja, det er jo en alternativ skrekkfilm, ved noe jeg sier. Og jeg tenker jo at hvis den kom ut i dag, så hadde den sikkert havnet under elevator horror.
Nå må du slutte å si elevator horror. Jeg hører kun elevator horror.
Jeg synes Joe Bob Briggs, han sa det så godt her i den nye sesongen av The Last Drive-In, så for da er det The Babadook han har på programmet sitt, og da sier han da at denne filmen havner under sjangeren elevated horror, og da og så sier Joe Bob da at jeg hater den navnet der, for det er lagt av folk som ikke liker skrekkfilmer.
Ja, det er helt korrekt.
Ja.
Det er jo litt uheldig da, for jeg tror jo egentlig bare det kommer fra at liksom det var så mye dritthorror, at liksom alt som tok sjangeren seriøst, noe som folk har gjort i 100 år, basically, ble liksom sett på som kunstverk.
Ja.
Det er jo egentlig alltid har vært sånn, helt fra liksom begynnelsen.
Altså, det er jo sånn det er med all film da, det dukker opp utrolig gode filmer, utrolig dårlige, altså bare for at det er en periode med litt mer bedre filmer enn dårlige, så trenger ikke å bli liksom en sånn revolusjon eller noe. Men,
altså, jeg er jo veldig glad for at folk tok det seriøst igjen, men...
Nei, altså, du kunne jo nesten ha kalt liksom 70-tallet for, altså skrekkfilmer på 70-tallet for elevated horrors, for de hadde jo på en måte sin liten revolusjon på den tiden der, så, men jeg vet ikke, jeg bryr meg ikke.
Ja, men da skal vi elevate oss. Utrolig dårlig pen. Vi skal gå ifra Daughters of Darkness og ifra fransk, belgisk, tysk hermetegn film til spansk film med The Blood Spattered Bride.
Mircalla Karstein.
Is that the woman in the portrait? How did she die?
She didn't die. She was found spattered with blood, wearing a wedding gown, next to the body of her husband. She killed her husband on the wedding night.
Why?
It was because he tried to make her do unspeakable things.
Look. Først og fremst må jeg jo bare si at Blood Spattered Bride, det er litt av en titel, altså.
Ja.
Det er hardcore.
ja, det er jo... Jeg trodde ikke at det var en film når jeg hørte om den. For jeg fikk jo høre om den i Evolution of Horror-podcasten, som jeg virkelig kan anbefale. Veldig fin podcast. Og da hadde jo podcasten Vampyrer som sjangen eller tema i fjor. Og da satt de i lag Daughters of Darkness og Bloodspattered Bride, og jeg var sånn, hva er Bloodspattered Bride for noe? Det høres jævlig kult ut. Så,
ja, det er ganske kult.
Så den filmen er jo ganske ny for meg, og jeg har jo bare sett den 2 ganger nå. Den er veldig lik Daughters of Darkness på mange måter, men samtidig veldig annerledes også.
Ja,
jeg vet ikke hva er dine tanker om den filmen?
Nei, jeg digget jo den når jeg så den. Jeg hadde heller ikke hørt om den. Og jeg vet ikke om jeg har sett noen sånn spansk horror, men jeg synes det var... Jeg ble helt sånn... Jeg skal ikke si blown away, da, men jeg ble veldig sånn... med en gang så ble jeg satt i den der 70-tals... feelingen på en måte, at ok, det her er, det er sex, det er vold, det er liksom den har, og så har den looken,
ja,
og den feelingen som jeg elsker med de filmene,
ja, ja.
Och det är ju, som du säger, den är ju ganska lik med det här med att det är ju ett nygift par. Och han är väldigt sån sadomasochistisk, men så är ju väldigt sån oskyldig.
Ja.
Jag tror till och med han eller hon spör sån där, det här var inte din första gång, och han uppenbart nej, det var inte hans, men det var hennes första gång. Och han blir väldigt sån, man blir liksom mer och mer våldsam, och det är liksom bara sex på han, och det är lite sån rart också, för att de är väl först på ett hotell, men så färdig till någon sån estate så han äger eller något, eller sån någon vän äger, och så men det bor ju folk, eller det är ju folk så på något sätt jobbar där och sån, och så ska de liksom de följa med på det här pooling, alltså de är på mig kvar då. Det är lite märkligt.
Han har ju ett sånt märkligt hajar. Han basically våldtar. Han klär sig ut som en sån där inbrytare med sån där med sån strumpa över ansiktet och så.
Ja, men det var inte där bara en sån dröm eller en sån frykt hon hade.
Nej, jag inbilt mig att det var så han så bara
nej, ja men det jo, nej men det, för det ser ju helt i begynnelsen.
Ja ja.
Men så kuttade de ju till att det inte är någon där, och så kom han in, och så är ju, för han i den scenen så blir hon rivda alla kläderna, men när han kom in så är ju alla kläderna på. Så jag regnar bara med att det var en sån frykt hon hade.
Ja, ja, det kan nog stämma då, men någon jag såg en andra gång så bara tänkte sån, för jag visste att han fyren är ganska fucked upp i huvudet, så jag,
ja, han är ganska, ja ja, det ja.
Så jag skulle inte överraska mig om det var en sån ting som han gjorde. Och då kan ja. kan hända att det har skett nog att du ja, att du får några flashbacks eller vad.
Nej, men jag tror ju det är ganska sån att det är jomfru natten de har där. Men alltså där han gör senare är ju köker så långt ifrån den frykten så har. Så
nej.
Så det är ju nästan en sån premonition, skulle jag inte säga. Det är ganska extremt, ja.
Ja. Nej, och denna filmen här är ju mycket mer baserat på boket till Sheridan eller fan nu. Carmilla. För nu är ju faktiskt vampyren Carmilla.
Ja. Eller Mirkala.
Ja.
Som bara är sån stocka om. Senare blir ju Carmilla då. Men sån först är hon Mirkala.
Ja, han har ju hållit på med Hammer-filmen också. För Carmilla är ju också med The Vampire Lovers.
Ja, stämmer.
Som var en sån Carmilla-serie de hade. För de lagde då Lust for a Vampire och Twins of Evil. Och då är en sån grej liksom, de brukar ju bara Carmilla, men hon är ett av och till sån jag huskar inte nätt nu, men det var sån andra varianter av navnet. Marcella tror jag. Ja, basically. Så har jag helt skönt någon grej, för jag driver ju och läser boken Carmilla nu, och då är jag liksom bara Carmilla. Det är inte något som fram och tillbaka där. Så jag vet inte helt vad grejer var med då. Men uansett. Ja.
Nej, så storyn är ju ganska lik. Sån sett bara att här är det ju på en sån här slags manor som han är. Och vi har inte det där modder-grejerna. Det är inte någon sån. Men här är det ju mer. Och det var ju det som överraskade mig lite, var ju hur djup filmen var på en måte, för den dealer ju med den avskyen som hon får för hans våldsamhet, hans voldelige karaktär, sexuelle voldelige karaktär. Men du dealer med måten filmen dealer på dem med den lite fantastiska vampyr biten då. Men det är ju en sån djupare emotionell resonans i storyn än att det bara är en vampyrfilm liksom.
Ja, ja. Carmilla er jo litt mer altså hun har jo Elizabeth Bathory som kommer veldig sånn rett på det liksom en fantastisk inngangsscene hennes med en av bilen som kommer kjørende og hun hjelper han så åpner døra og så ser hun bare skyggen så dekker over halve ansiktet og hun ser liksom bare lippene til Elizabeth Bathory og du får med eien og så inntrykk av hvem hun her er og sånt. Carmilla, hun kommer litt mer sånn snikende sånn etter hvert inn i filmen. Du har jo noen merkelige scener på strandet da da hun ligger med sånn snorkel som stikker opp av sanden, og så begynner mannen å grave henne fram, og så selvsagt så er hun naken, og så puppene stikker opp og sånt, og han bare oi, jeg må finne klet her, men jeg skal nett ta litt mer sand vekk fra puppene til tidene. så merkelig.
Ja, det synes jeg var en amazing scene. Ja. Det var en veldig kreativ måte å introdusere en karakter.
Ja, du husker noe da i hvert fall. Så.
Ja, det kommer jeg til å huske resten av livet.
Men jeg tror det er på grunn av sånne scener og volden og sånt som på en måte dreier en av filmen litt mer inn i grindhouse-sjangeren, for det var jo litt og det har jo med Grindhouse at da var det masse nakenhet og ekstrem vold og det var jo en tid der de hadde noe som faktisk heter Grindhouse Cinema der du gikk på kino for å se sånne type filmer. Nå føler jeg ikke at Bloodspatter Bride er så voldsom i forhold til veldig mange andre Grindhouse filmer, men det er litt av kvaliteten på filmen og mye av verktøyene jeg bruker som jeg tror gjør at han filmen faller under Grindhouse da.
Han er jo veldig mye mer voldsom enn sine samtidsfilmer som ikke er Grindhouse, liksom.
Ja.
Han har jo noen ganske brutale scener. Men det er nok sikkert blandingen av nakenheten og volden sammen som gjør at han blir satt i den kategorien, regner jeg med.
Ja. Han har jo noen ganske sånn voldsomme stabbing-scener. For hun drømmer jo at hun og Carmilla stabber mannen. Og det er ganske sånn grotesk. Det pågår lenge. Og lyden og lyden av rennende blod og sånt. Og det er ikke sånn typisk 70-tals blod. Det er litt mer mørkere, skikkeligere blod. Så da gjør det jo ganske, ganske effektivt.
Ja, veldig effektivt. Jeg ble imponert over kvaliteten på det.
Det er en faktisk filmtitel som ikke lyger.
Nei, det er sånn. Det er ekstreme mengder blod. Ja. Ekstreme mengder blod. Men jeg synes også det der, det var veldig bra det der med at liksom hun driver og drømmer, og ser liksom noe av det hun drømmer er ekte, og det er den her kniven som de finner som blir veldig viktig, som han driver og gjemmer, men så hun klarer å se gjennom drømmene sine, og det får en veldig sånn der overnaturlig karakter, og veldig sånn, jeg blir på en måte dratt med inn i den atmosfæren, sånn som i den forrige filmen også, at det blir sånn litt sånn fantastisk virkelighet i den settingen de, og jeg tror det hjelper begge filmene at de er ganske sånn kompakt på en sånn plass.
Ja, og jeg synes jo også filmen, den får jo, altså selv om han ikke er en direkte adaptasjon av boken Carmilla, så føler jeg likevel at filmen får fram litt av den der samme atmosfæren som veldig mange av disse her ghost story-forfatterne skrev på. For Sheridan Le Fanu skrev jo rundt samme tid som M.R. James og E.F. Benson og Washington Irving, Charles Dickens, mange av disse store kjente spøkelsesforfatterne. Og de var jo veldig på å blande inn drøm og virkelighet. Da var ikke vampyrer, da var spøkelser, men liksom så de spøkelser, eller drømte de, og de krysser seg veldig, og da føler Bloodsputter Bride klarer veldig godt, og Og i hvert fall nå, når liksom du nevnte at voldtektsscenen 5 minutter inn i filmen kanskje var en drøm, så begynner jeg å tenke enda mer at, ja, søren, dette her er, den har en fin blanding av drøm og virkelighet, da.
Ja, det lurte deg.
Ja, rett og slett.
Rett og slett. Og så har de jo, det er jo location, eller shot på location, eller det kan jo være noen setser og der også, men de har på en måte nailet, de har funnet veldig mye bra gratis, eller i hermetegn, liksom bare med location da. Det er sånn forfall, ruiner, og det huset er veldig bra, og den stranden er veldig bra, sånn mange sånne ting som er veldig minneverdige, men det er jo ikke mer enn at de bare har funnet en veldig bra location da. Og det hjelper jo å have da. Og så likte jeg også at han, som på en måte skal være en slags Van Helsinger, han er liksom bare en doktor. Han er bare en sånn vanlig doktor som blir overtalt til at, nei, det må være noen vampyrer her, og så han bare, ok, kanskje, og så går han og følger etter de, og så bare, ja, ok, det er definitivt vampyr.
Ja, ja. Og da igjen går jeg også veldig mye tilbake til de gamle spøkelseshistoriene, og det er aldri noen sånne eksperter på spøkelser eller en sånn type Van Helsing som skjer, men det er som oftest bare en doktor eller en prest eller noe, eller en lærer, professor eller noe sånt, som så liksom er med på dette her og finner ut om dette mysteriet eller sannheten og sånt. Så er det jo litt sånn utradisjonelt i filmen da, for da har du ofte den der eksperten som kommer inn og skal hjelpe til. Det er jo ja, Van Helsing eller Dr. Loomis fra Halloween.
Ja, nei, det er jo mer sånn at de driver og det er sånn learning by doing, for det er ingen av de som og det er en annen ting begge de her filmene har til felles egentlig, det blir aldri nevnt noe særlig det her ordet vampyr, og at de er vampyrer, og derfor tøler de ikke det og det, og eller, jo, det blir jo nevnt en del, men det er ikke sånn som i liksom Dracula, sånn at det er på en måte sånn veldig hovedfokus da. Det er litt mer sånn tilfeldig.
Ja, det er ikke så vanlige vampyr greiene som er vane med da. Hoggtenner er jo vekk også.
Ja.
Det er som er jo viktig. Interessant, for 30-40-tallet da var det ikke hoggtenner. Hammer kom inn, hoggtenner. Så kommer 70-tallet, slutt på hoggtenner igjen.
Ja, det ble kanskje litt for det er jo en veldig sånn åpenbar ting, og når du ser hoggtenner, så bare, ah, han er vampyr, liksom. Det var sikkert derfor det, fordi det skulle jo være, som du sier, også mer realistisk, ikke sant? Så da kan vi ikke ha det som Hammer drev på med, for det Hammer drev på med var jo så langt fra realistisk som du får det, på en måte.
Ja.
Så vi må prøve å ground det mer i virkeligheten.
Ja, det er jo en sånn veldig fin close-up i filmen da han mann finner hun Carmilla nede i kista, og så er det close-up da at han bretter på lippen hennes for å se, for hun forventer da at de viser hoggtenne, men så er det egentlig bare helt vanlige tenne, bare at det er litt blod på den tanne som skur av henne hoggtanner. så ja, veldig subtilt.
Det kan jo hende at hun bare pusser litt for hardt. Det vet
jeg. Ja, det kan jo hende.
Men det var ikke så enkelt å finne de her. Da. Daughters of Darkness lå jo på Criterion. Men Bloodsputtered Bride var jo den måtte jo gå på det offentlige biblioteket i hermetegn for å finne tak i.
Ja.
Og det synes jeg var litt dumt, fordi den, jeg likte den veldig godt, og den synes jeg, det kan jo ikke koste noe særlig å ha på streamingtjenesten din. Så den vil jeg absolutt anbefale.
Ja, altså Dots of Darkness er jo ikke, den er jo ikke så vanskelig å få tak i nå, føler jeg. Det har vært før, for sånn 5-6 år siden, og jeg fikk tak i en DVD på Amazon, husker jeg. Men det er en dårlig versjon, jeg vil ikke anbefale den. Men nå er jo han begynt å dukke litt mer opp på Blu-ray og sånt, og vært mer tilgjengelig. Ja, den er jo på Shudder og Criterion, den har vært på Mubi også, vet jeg. Jeg tror også den har vært på HBO Max også, faktisk.
Ja, jeg tror det.
Men Blood Spatter Bride, den har liksom ikke helt kommet fram i lys enda. Den er litt sånn gjemt, som er veldig merkelig. Men jeg tror han har vært på Mubi. Da kan hende han har vært på Shudder. Men å få tak igjen på DVD eller Blu-ray tror jeg er ganske vanskelig. Jeg håper jo at kanskje Arrow eller Eureka kanskje kommer til å komme ut med en Blu-ray av den.
Ja, for jeg tror jeg leste at Anchor Bay, det er sånn amerikansk selskap som driver på med mye sånn horror, de hadde relansert den her. Og de hadde til og med, tror jeg, tatt opp ny engelsk dialog. For jeg så jo den her på... Nei, jeg så jo den her på spansk, gjorde jeg jo. Men, men de hadde jo til og med liksom lagt dubba den på nytt da, for å få den... For det var jo så dårlig at de måtte gjøre det da. Men det ser jo meg at da kanskje, hvis det blir suksessfull, at kanskje det, vi får en større, mer internasjonal release på det da.
Ja, jeg håper det.
Det blir mer tilgjengelig.
Ja. Nei, så jeg vil absolutt anbefale å få sett begge to, altså. Og vi skulle jo også ha tatt frem andre og snakket om andre vampyrfilmer, for det er veldig mange interessante vampyrfilmer som kom på 70-tallet.
Absolutt.
En av mine personlige favoritter er jo Let's Scare Jessica to Death, som er en sånn fantastisk, altså den er sånn typisk 70-tallsfilm. Jeg liker nesten å kalle det for en sånn type Last House on the Left vampyrversjon. litt som med tanke på kvaliteten, og den føles veldig 70-talls ut, og veldig creepy. Og en litt annen vri på vampyren, og en annen film jeg vil også anbefale er Martin.
Martin, oh my god.
Den også er jo ikke en tradisjonell vampyrfilm, men en veldig interessant spin på vampyrsjangeren, og den er jo regissert av George Romero, som gjorde jo Night of Living Dead og Dawn of Dead og det gjør. Så hvis du digger disse to vampyrfilmerne her, så sjekk ut Let's Get Jessica to Death og Martin, for det er utrolig gode filmer. Og hvis du vil ha Meyer, Carmilla og sånt, så sjekk ut Vampire Lovers og de der. Det er jo litt mer tradisjonelle Hammer-filmer, men...
Men jeg husker at Vampire Lovers var bra.
Ja, den er fin, og Twins of Evil er en sånn typisk, sånn, det er en sånn koselig Hammer-film. Jævlig tight film, men fin på sin måte.
Så, for ikke å snakke om Dracula AD 1972.
Den er ikke så verst, faktisk.
Digger den.
Ja, bare la vi oss Satanic Rites of Dracula, den er ikke så god.
Ja. Men Dracula AD 1972 har jo kanskje den beste sånn match-cutten, eller pan-cutten, eller hva det er for noe i verden, faktisk.
Ja.
Jeg vet ikke om du husker det.
Nei, jeg husker ikke det nå.
Ok, det er et eller annet sånn der, for det er jo sant, de begynner jo i fortiden, i sånn 1700-1800-tallet, og så er det et eller annet sånn der, grava til Dracula, så sånn pan opp, og så bare kommer det et fly, eller et eller annet, så plutselig er vi i 1972.
Ja, jeg bare stemmer, husker, da,
Jesus
ja.
Christ, det er faen amazing.
Og du skulle jo tro at liksom Dracula i 1972 er jævlig tight, men faen, de puller da jævlig bra off i den filmen.
Ja, de gjorde
da, også.
Det.
Er, altså, den er ikke neogotisk, sånn som Dodge of Darkness, men han har en nei. Utrolig fin blanding av det gotiske og det moderne, som er veldig sånn, veldig todelt. Det er ikke godt blandet på en måte, da, men det er liksom... Det er så Dracula hele tiden i kyrkje og sånt, og den gravplassen, veldig gotisk, men så rett bakom der så er det liksom skyskraper og trafikk med biler og folk, hippier og alt mulig. Så ja. En bizarr film, men jeg kan anbefale å se den nok.
Og sånn swansongen til Christopher Lee og Peter Cushing i den rollen, så
ja.
Ja, nei, men to fantastiske vampyrfilmer som fra 70-tallet som passer i den der 70-tals horror sjangeren, hvis man skal kan kalle det da.
Ja.
Som vi anbefaler å se.
Ja.
Og så håper vi at du har hatt en trivelig og ikke minst spooky tid her med oss nå i dag. Og så må du bare høre på neste episode, som kommer etter kort også.
Eller ikke, det har jeg klart av.
For vi fortsetter hele oktober. Vi gir oss ikke.
Nei, vi gir oss etter oktober. Men,
Vi gir oss etter oktober, men gjennom hele oktober, da er vi. Ok.
Ja.
Nei, men takk for oss, og adieu.
I am Dracula. I bid you welcome.
It's alive!
We all go a little mad sometimes, haven't you?
They're coming to get you, Barbara.
Crazy! No, I am not. Right, I'll kill you.
What is that?
Hi, I'm Chucky. Wanna play?
Whatever you do.
Now's your chance to... Well, we've warned you.